Då är det dags för predikan och vi ska läsa ur Johannes evangeliet tillsammans. Eva heter jag för er som inte känner mig. Jättefint att vara här. Också denna dag. I begynnelsen fanns ordet. Och ordet fanns hos Gud. Och ordet var Gud. Och ordet blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar. Det var om honom jag sa. Han som kommer efter mig går före mig. Ty han fanns före mig. Av hans fullhet har vi alla fått del. Med nåd och åter nåd. Ty lagen gavs genom Mose. Men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern. Han har förklarat honom för oss. Gud, välkommen till oss i denna stund. Hjälp mig med denna predikan. Amen. Det finns en bok som jag läste när jag var tonåring. Och jag har hittat den nu på magasinet på Guldhedens bibliotek. Den ramlar i sönder om någon går fram och tar den. Här har ni den. I detta tecken av Joanne Greenberg. Den kom 73. Den handlar om två dövstumma människor på 30-talet i USA. Är det någon som har läst den? Alltså jag blev oerhört fascinerad av denna. För det var så här på den tiden under många år att teckenspråk var förbjudet. Man ansåg att det var bättre för döva barn att försöka lära sig läsa på läppar och så. Om de använde teckenspråk så skulle de inte vara motiverade. Det var både i Europa och USA var det så. Bli motiverade att lära sig att försöka de hörande språk. Och det här huvudpersonen i den här boken, de har alltså nästan inget språk. För de hör ju ingenting och de får inte teckna. Och så kommer de och möts på en skola för dövstumma. Och där i smyg på raster och liknande så lär barnen varandra språk att tala med händer. Och den skildrar så initierat vad som händer när man får ett språk. Hur man kan börja tänka. Bara en sån sak som dåtid. Alltså för de är ju normalbegåvade. Det är inget sånt. Men har man inte ord för på vägen hit jämfört med igår eller förra året eller när jag var barn. Då är allting förr liksom. Och när de får orden så klarnar många saker. Och de vet hur de ska ställa frågor och vad man behöver veta. Tänk att jag under alla år har burit med mig en bok. Hur värdefullt det är med ord. Hur det hjälper oss att ställa rätt frågor, minnas, tänka. Johannes evangeliet började ju med ord. Vi läste i begynnelsen fanns ordet. Ordet fanns hos Gud. Ordet var Gud. I den grekiska grundtexten står det logos för ordet. Och det är det ord. Ja, de säger att när man, jag kan ju inte grekiska men jag kan ju slå upp. Logos kan man översätta med principen, logiken. Principen fanns hos Gud. Logiken var Gud. Gud var logi. Det hjälper inte så mycket, eller hur? Johannes evangeliet läser vi ur. En av de fyra evangelierna. Och ett som skiljer sig mycket från de tre andra. För de tre andra kallar vi synoptikerna. Och de är mer historiskt berättande. Men Johannes evangeliet, det är som en poetisk predikan. Man tror att det skrevs något senare. Man tror att den som skrev hade tillgång till de andra evangelierna. Och man säger ofta att det är som en mer av en berättande. Predikan övertygande än en historieskildring, vilket de andra evangelierna har mer. Och just den här starten. Från början var ordet. Ordet var hos Gud. Ordet var Gud. Från början var logos. Lära. Mm. Ja, ett av dem. Det fanns med också i orden runt det. Men tack. Och ordet lära, hur ska man förstå det då? Lära var det som fanns först. Det är bra. Mm. Det här att förstå vem Gud är. Det finns de som säger att de inte tror på Gud. För de kan inte tro på en gubbe som sitter på ett moln. Har ni hört det? Och jag kan ju förstå det, för jag tror heller inte på Gud som en gubbe som sitter på ett moln. Men ändå, alla de här omskrivningarna. Gud är den helige. Gud säger i andra Mosebok, jag är den jag är. Okej, okay. Tack. Ja. Vi behöver ord för att förstå, men det räcker inte med ord. Orden måste också gestaltas på något sätt. Paret i den här boken, det var ju när de hade upplevt sorg, de kunde förstå vad ordet sorg var. Liksom, orden behöver fyllas med någonting. I den här texten står det, ordet blev människa och bodde ibland oss. Ordagrant står det inte bodde ibland oss. Det stod faktiskt att Gud, ordet Gud, slog upp sitt tält ibland oss. Och här kommer min stolthet idag. Ja, det är en fantastisk bild. Det står om att Gud har satt upp sitt tält ibland oss i flera texter i Bibeln. Nu många undrar, vad är det hon har fått tag i? Det är ett smådjurstält. Det är till för katter och hundar på stranden. Jag fick tag i det mycket billigt. Men det är ändå en väldigt fin bild, tycker jag, av att Gud är inte någonstans bortom bara. Gud är mitt ibland oss. Gud har satt upp sitt tält ibland oss. Tunna väggar, flyttbart, mellan oss, bredvid oss, Gud. Under hela gamla testamentets tid innan Jesus levde människor med ett förbund, med lagen, med ett regelverk att hålla sig till. Det var ett sätt att visa trohet mot Gud och ett sätt att samexistera med andra människor. Jag tror att det finns 613 regler i Gamla testamentet. Ett stort antal rituella och ett stort antal moraliska. Och rituella regler är ju viktiga på något sätt. Vi kan tycka att de är konstiga ibland här. Varför skulle man just ha en tvagning där eller inte äta det ihop med det? Men vi har ju så mycket rituella grejer runt oss. Jag har en ring här, en vigselring. Det är ju en rituell grej. Hur vi hälsar på varandra. Hur vi har en tacksägelse för en människa som har varit med i församlingen. Alla det här samexisterande, det är riter vi gör för att visa respekt på något sätt. Och så brukar jag tänka ibland runt Gamla testamentets många riter. Det var ett sätt för folket att visa, ja, vi vill vara i förbund med dig. Vi vill vara trogna. Vi behåller ringen på. Jag ger dig en öppen famn när du kommer hem. Vi har en relation. Det rituella. Och sen de här moraliska reglerna. Inte ljuga. Välkomna främlingen. Samexisterande. Men nu har det hänt något annat. I begynnelsen har ordet funnits, logos har funnits. Ordet har varit Gud. Men nu har ordet blivit människa och bor ibland oss. Jesus blev kött. Ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. Och han skulle visa, han ville visa på nåd, på relation, kom till mig. Förlåt andra som du själv blir förlåten. Tro på mig. Ni ska få evigt liv. Allt det här berättar Johannes evangeliet om. Den som är utan synd kastar första stenen. Så som jag har älskat och gett av min kärlek ska ni älska varandra. Men hur ska vi då se på lagen? Nu när vi har fått nåden som texten säger. Då kanske vi inte behöver någon lag längre. Då kanske det inte finns någon synd. Existerar synden? Jag tog med en tidning förra lördagen. Miljonbelopp kan vänta för politikerna i Alingsås för deras sexchatt. Klimat. Israel, Jenin. Livstidsstraff för ett mord. Alltså det, ja, det finns synd. Synd är ingenting som kyrkan håller på att uppfinna. Vi kan öppna vilken GP som helst. Det är många som far illa. Människor och skapelsen. Och vi har all anledning att sträva efter det goda. Men relationen till det som är illa, till synd, kan ibland människor förstå på ett oriktigt sätt. Och inte minst inom den frikyrkliga traditionen, tänker jag. Och nu ska jag berätta om något som hände mig när jag var i den åldern när jag läste den här boken. Jag spelade kontrabas redan då. Och vi hade orkesterdagar. Och det var en man som också spelade kontrabas. Han var musikledare i en grannstad, församlingen. Han var väl kanske 40-årsåldern, gift och barn och så. Och vi hade ganska roligt när vi spelade ihop. Så kan det vara. Sitt orkester. Och så en gång så sa han, berättade han att han skulle på besök till min hemstad. Och så undrade om inte vi kunde träffas. Det var mitt i veckan och det tyckte jag var kul. Trevlig typ liksom. Sådär. Så han kom hem till mig. Jag hade en liten lägenhet. Det var en gymnasiet. Och sen ville han ha sex med mig. Och jag blev så förvånad. Och jag blev inte rädd. Jag blev bara arg och jag gick därifrån. Det kunde ju slutat illa. Men det gjorde det inte. Utan jag gick därifrån. Och när jag kom tillbaka hade han lämnat lägenheten och så hördes vi inte på flera år. Och sen hörde han av sig och då hade jag nog hunnit bli sådär 23 eller någonting. Så hade det gått en del år. Och då bodde jag här i Göteborg och så hörde han av sig. Liksom ringde. Jag undrar om vi kunde ta en promenad och sådär. Ja visst. Och så säger han så här. Jag vill be om ursäkt för det som hände. Jag tänkte hoppas att du inte blev rädd, men jag vill berätta vad det var. Jo, det var så att jag hade inlett ett förhållande med en ung tjej i församlingen. Och sen så hade det kommit fram till min fru. Och allt var så kaotiskt. Och då tänkte jag att jag har alltid gillat hon Eva också. Så då kan jag ju passa på liksom, när jag ändå är i synden. Han tänkte så. Liksom, på något sätt. Hallå? Han tänkte han ändå... Någon slags bild av att han liksom hade nu fallit någon slags synd. Och då skulle han passa på att ha roligt under tiden. Liksom. Och sen be om någon slags förlåtelse. Och då var det inte aktuellt. Alltså så. Men när jag tänkte på det. Ja, den här bilden känner jag igen. Och också från samtal jag har i mitt nuvarande jobb på räddningsmissionen. Folk som säger. Alltså jag kan inte... Jag kan inte gå och ta nattvard för jag har såna syndiga tankar. Men kanske sen så småningom jag lever i en period när jag inte kan göra det ena och det andra. Och då tänker jag, eller jag är övertygad om att Gud vill alltid ha kontakt med oss. Gud, oavsett hur livet ser ut. Det är inte så att vi liksom byter läger på något sätt. Och går från att vara synder till att vara syndfria på något sätt. Och sen så om vi faller och sen är ni med. Jag vet inte om ni känner igen den här bilden, men på senare tid har jag tänkt att det är ett sätt att missförstå det här med synd och nåd. Jesus är fylld av nåd. Vi simmar alltid i detta nådens hav. Oavsett vad vi gör eller har gjort vill Gud ha kontakt med oss. Men Jesus reagerar starkt mot orättfärdighet. Han kommer inte för att upphäva lagen, han kommer för att uppfylla den. Det står, ingen har någonsin sett Gud, den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern. Han har förklarat honom för oss. Gud är inte någon gubbe på ett moln. Ingen har sett honom. Men Jesus har förklarat honom för oss. Han vill relation. Han vill rättfärdighet. Men oavsett hur vi lever, precis varenda människa vill Gud relation med. Så förstår jag texten. Och därför, ur den här poetiska, lite svåra texten, har jag med mig tre saker. Jag vill kanske avrunda lite med det. Boken, i detta tecken. Tänk vad ord är viktiga, hur de kan hjälpa oss att tänka, förstå saker. Hur en erfarenhet, en upplevelse kan ge ett ord mening. Kärlek, sorg. Ord. Tidningen. Den kan påminna oss om att det finns synd, det finns brustenhet. Det händer hemska saker och vi som mänsklighet är delaktiga där. Men att be om syndernas förlåtelse innebär inte att man byter läger och sen lever syndfritt. Nej. Vi ska försöka göra det rätta gentemot människor och skapelsen alltid. Men samtidigt simmar vi alla i nådens hav. Gud vill relation. Punkt. Och så tältet. Gud bor mitt ibland oss. Nära marken. Är här. Nu. Ordet blev människa, bodde bland oss. Vi såg hans härlighet, en härlighet som den enda sonen får av sin fader. Han var fylld av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar. Det var om honom jag sa, han som kommer efter mig går före mig. Han fanns före mig. Av hans fullhet har vi alla fått del. Med nåd och nåd och åternåd. Lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern. Det är han som har förklarat honom för oss. Poetiskt, men för mig har den klarnat lite grann medan jag förberedde denna predikan. Gud, nu ber jag. Jag tackar för att du är här nära oss. Att vi alla simmar i nådens hav. Och jag ber oss om hjälp att stå upp för det rätta. Men också att fatta att du alltid vill relation. Med varje människa. Oavsett hur livet ser ut. Amen.